Det här är Fighterpodden Nedslag. Det är podcasten för dig som älskar kampsport och i dagens program. Det blir MMA. Vi pratar såklart om UFC 254 med Khabib mot Gaethje. Även Whittaker mot Cannonier. Vi pratar om boxningsmatchen där en värld chockades. Det blir kung fu-nunnor och mycket mer. Nu kör vi! Hallå, hej! Detta är alltså Fighterpodden Nedslag. Vad ska man säga? Att det kanske är kortversionen av Fighterpodden när vi varje vecka tar upp aktuell kampsport. Jag heter Mårten Söderström. Jag är på en plats. Någon annanstans sitter Elin Blad. Hej, hej!
Hallå!
Och där är Simon Kölle.
Tja, tja!
Det är kul med dig, Simon. Jag får lite kommentarer. Även om dig, Elin, men just med Simon är det ju att uttrycket savant är ganska är återkommande, att vi är så jävla
roligt,
påläst.
Tack.
Det är roligt.
Jag antar att det är positivt. Jag antar att det inte är så att man är Rain alltså, Man.
Liksom. Du kan ju i princip allt som finns att veta, känns det som.
Åh, snällt.
Och jag är också alltid väldigt fascinerad över hur duktig du är på att uttala namn. Jag kommer ihåg för typ 2 år sedan i podden när du började prata om Guran Kutatelatse. Och jag var så imponerad över hur fint du sa det namnet. Och det är ju perfekt att du har kunnat sprida den kunskapen vidare nu när han har blivit så stor också.
Fake it till you make it, det är det handlar om.
Ja. Nej, men det är så. Jag ser också att du har ju inte ens papper framför dig. Det kommer ju faktiskt från top of your head. Så att ingen rast, ingen ro. Vi går rätt in i det. Och du nämnde ju Guram Kutatelatse som du har lärt att säga, Simon. Och han körde ju match faktiskt förra veckan. Och han vann.
Han vann mot Mateusz Gamrot. Alltså, och jag menar, Mateusz som sagt 17-0 var han innan. Det var delat domslut. Men alltså, Guram, ni så, har ju såklart sett matchen här. Så han ansåg sig själv ha förlorat matchen. Han var väldigt ödmjuk där i slutet.
Ja, jag tyckte ju att det faktiskt att det var ju hårfint. Jag tyckte han, det måste jag säga att jag tycker Guram är jätteduktig. Vi var ju jättenervösa här i podden hur det ska gå för honom. Och i och med att det var så pass tuff motståndare. Men han vann ju verkligen på håret. Och det han själv sa som jag kunde uppleva, det var att han blev nedtagen så många gånger. Då måste man ju kunna det här med domar, hur de dömer. Men samtidigt hade han också bra försvar och kom också väldigt fort därifrån. Så att, det var väl det som gjorde att han vann kanske.
Ja, alltså jag tror att det är väldigt lätt också när man är i en matchsituation, för det man kanske märker mest själv är ju de gånger man blir nedtagen och när det är liksom den kampen om att komma upp igen. Jag tror att det är väldigt påtagligt för en själv, och han kände nog att han hade blivit nedtagen väldigt mycket, men alla vi som tittade utifrån såg ju också att Mateusz var ju jätteduktig på nedtagningsspelet, men han lyckades ju aldrig kapitalisera på det. Han kunde ju inte hota med några subs eller hade egentligen någonting att hota med ground and pound-mässigt. Så jag förstår varför domslutet gick till Guram, men jag förstår också hur han sekunderna efter, utan att liksom ha haft tid att reflektera över matchen, kunde känna att shit, jag förlorade den här, för jag åkte ner i backen många gånger. Mm. Men jag tycker det är ett rimligt domslut, för som sagt, bara att göra nedtagningar när man inte lyckas göra någonting av det, det räcker inte. Och Guram var mycket bättre på det stående.
Ja, och det var ganska, alltså, det säger ganska mycket också med tanke på att Gamrot har väldigt bra stående. Jag kommer ihåg, jag såg honom i KSV när han mötte Norman Park. Norman Park som ändå har slagit bra. Han har mött liksom de bästa andra svenska fighters, bland annat Reza och sådär. Och det är ju... Han verkligen boxade ut Norman Park lätt. Så jag tänkte så här, shit, hur ska det här gå mot Guram? Och jag tyckte Guram klarade det bra. Och sen håller jag helt med dig, Elin, att han var ju farlig liksom på backen också. Det är ju lite det, okej, man ska få ett poäng då, eller man ska få poäng för att nedtagningen. Men sen måste man ju som sagt göra någonting. Jag tänkte nu när du pratar på Ilir-matchen mot Derek Lewis där, att det var ju The Black Beast där. Ilir tog ju ner honom, men lyckades inte göra så mycket. Och det... Ja, sånt kan straffa sig hos domarna.
Vad säger vi om main card då? Jag känner väl där med Korean Zombie.
Alltså det är så svårt att möta Ortega. Alltså, och men det är så här, bara var de 2, 3, 4 någonting i världen. De här, alltså det är ju topp 5 i alla fall, båda två. Och det är så svårt att... Och han eliminerade ju Korean Zombie, tycker jag, hans
alltså,
spel.
Alltså fullständigt.
Ja.
Jag har faktiskt ingenting att säga, för jag måste erkänna att jag kollade bara på Gurams match. Jag tittade inte på resten av kortet, för jag tyckte att det verkade så intressant.
Mm. Ja, men jag tyckte, alltså, ja, men Ortega var jättebra. Och det, det var det vi hade att säga.
Jag tyckte också att det var en tråkig gala liksom, ja. Så det är roligare att prata framåt.
Okej, vi går framåt istället. För vi har ju en spännande gala nu i helgen med Khabib.
Ja, det har vi. UFC 254. Och det är just nu då, så här, på förhand, så det är ju supermycket snack såklart om det här. Och det här, den här trendar nu. Pay-per-view-försäljningen trendar. Och vilket innebär då att de, det ser ut som att det faktiskt är bättre än den bästa MMA-galan någonsin när det gäller pay-per-views.
Hur menar du att pay-per-view, att det trendar? Menar du att folk redan nu går in och köper den?
Ja, aha. Precis.
Så och långt det, innan?
Ja, det kan vara ännu längre innan ibland. Så att, så det är så här, och då jämför man dem med andra, och då har ju sig själva sagt att det är fler. Det kan ju också vara ett marknadsföringstrick såklart att säga så, för då vill ännu fler på, jag menar, det är klassiker. Men de brukar inte göra det, så att det låter väl konstigt. Men
det är inte så här att, det är inte så att betorna tar slut direkt. Det funkar inte så.
Nej, det är så här,
nej, precis, det är inte limited edition för att kolla på matchen.
Nej, men precis. Men det är Khabib versus Conor som är den som har flest, alltså med 2,5 miljoner köp, och det är den tredje mest, alltså bästa pay-per-view någonsin inom sport överhuvudtaget. Då måste jag fråga er, vilken är etta och vilken är tvåa?
Ja, det är ju inte UFC-gala, det måste vara någon boxning. Men vilken match vet jag inte. Vad säger du, Elin?
Det är ju inte UFC-gala med tanke på att jag sa att den som var på plats tre var den bästa MMA.
Det var den avslöjad.
Så där var du ju smart. Men,
men vilka, vad hette de? Jag tänker på Mayweather mot Pacquiao.
Mm. Den är etta faktiskt.
Den är det. Bra, Elin.
Vad vinner jag på det här?
4,6 miljoner och två är Floyd Mayweather mot Conor McGregor 4,3. Så det är
rätt sjukt att den är nummer två, alltså en boxare mot en inte boxare.
Ja. Nej, men precis. Och näst bästa, men kolla, det här är lite savant i för sig att komma ihåg vilket som är den näst bästa, som är på plats åtta, som är Nate Diaz versus Conor. Det kommer jag också ihåg. Sen kommer jag faktiskt inte ihåg hur många miljoner det var, men det är 1,65 miljoner.
Wow.
Hur som helst, den här galan då, den är ju som sagt otroligt hypad, och huvudmatchen inte minst, men alltså det är ju, jag menar, Khabib 28-0 i record. Jag menar, vi har pratat om honom så jäkla varmt om honom så många gånger, men Justin Gaethje 22-2 och har ett antal nu radat upp ett antal vinster här, och har ju interimbältet och sådär. Och det, jag vet att det spelas ganska, jag pratar ju alltid spel i alla fall någon gång i varje podd. Jag vet att det spelas ganska hårt just nu på Justin Gaethje, så att oddsen har lite grann gått ner, men han är fortfarande en underdog liksom.
Vad skulle du satsa på?
Alltså all logik säger ju nästan ändå Khabib, va? Gör inte det? Alltså det är så här, jag menar 28-0, krossat allt motstånd, är så en otroligt bra brottare. Men Justin Gaethje är också en väldigt bra brottare. Och när han började bli smartare i sitt game och inte skulle stå och visa att han var så tuff liksom, då blev ju han också en farligare fighter. Men jag vet inte, det är svårt att inte tro på Khabib. Men jag tror att Justin är den, kanske av alla han har mött, som faktiskt har störst chans. Det tror jag.
Spännande.
Alltså det är spännande det här var det tar vägen. För att om det är en match, alltså om Khabib bara dominerar och vinner den här matchen, då vet jag inte vad jag ska ta vägen. Och om Gaethje vinner, så vet jag inte heller vad jag ska ta vägen.
Då är det också så att då blir det ju rematch.
Ja, det blir det.
Vinner Gaethje så borde det bli alltså 28-0, och sen, jag menar, om inte Khabib blir toknockad och lägger handskarna på hyllan eller någonting. Men jag tror inte att det är hans psyke liksom, utan han, jag tror att han kommer fortsätta.
Om det händer, då måste vi sätta in en extra podd.
Ja, det får vi göra.
Ja, det är fan en extra podd. Apropå det, så är det ju faktiskt för en gångs skull väldigt rimliga tider den kommer visas. Mm. Det börjar klockan 4, tror jag. Så klockan 8 i alla fall börjar huvudkortet.
Ja, det är ju spännande.
Så det
på
är
kvällen?
Väldigt, ja, på kvällen.
Huh.
Så att det är coolt. Ja, det blir ju väldigt, jag vågar inte säga att det var 4, men jag tror att det borde vara 4. Ja, men 8 i alla fall vet jag huvudkortet börjar. Men det är ju,
och sen, men varför gör de det om de tror att det här ska vara den största pay-per-view matchen någonsin? För det måste ju vara fokuserat på USA då, eller?
Ryssland.
Är det de som kommer köpa pay-per-views?
Ja.
De eller är det bara mycket, min fördom som säger att ryssarna kommer fullstreama?
Alltså, nej, jag tror att det är jättemånga där som köper.
Det var fördomsfullt.
Och jättemånga som säkert fullstreamar också. Men det är det nog överallt. Men så tror jag att det är liksom, vi ligger väl ganska jämnt i tid också med
Med Ryssland?
Med,
alltså Ryssland har väl typ 10 tidszoner.
Mm. Så... Ja, jo, nej, jag menar med Abu Dhabi, alltså ja. där matchen, mm. alltså Yas Island. Jag tror vi ligger ungefär liknande i tid mm. som dem, så det är väl ungefär den tiden. Jag vet inte, de kanske inte gick med på att gå på nätterna, men jag vet inte, eftersom att den ändå trendar så är det ju klart intressant. Ja. Då. De andra galerna har ju gått på natten. Mm. Och sen är det inte bara den matchen, alltså det här är jättebra.
Nej, alltså Whittaker mot Cannonier också.
Cannonier som slog Jack Hermansson bland annat, som Israel Adesanya har sagt också, vinner han mot Whittaker så är det honom jag möter liksom. Och då är det trots att Israel Adesanya flirtar nu med att möta både Blachowicz och John Jones, men John Jones har gått upp till tungvikt så att han är inte så intresserad just nu, men det är Israel Adesanya är snart redo för supermatcherna liksom. Ah. Men Israel Adesanya nämnde också The Joker. Han nämnde faktiskt Jack också på en presskonferens. Han sa så här, det finns en kille till också där bak, The Joker. Honom vill jag möta.
Det hade ju varit någonting.
Ja, verkligen. Och det enda som jag tror talat emot Jack, det är ju att han förlorade mot Cannonier.
Spännande, alltså i helgen då, UFC 254.
Den 31 oktober är det dags för Frontier Open Battle 21. Bara på Fighter TV.
Nu pratar vi boxning. Simon, boxningsmatchen där en värld chockades. Det är rubriken.
Ja, Lomachenko 107-2 i rekord. Ganska bra rekord om man säger så. Gick han in med till den här matchen. Skulle möta Teofimo Lopez som hade 15-0. Och världen chockades, Lomachenko, alltså hans vinstsvit på 13 raka bröts och Lopez vann på enhälligt domslut. Wow, inte illa pinkat.
Nej, alltså jag såg inte matchen, men såg du matchen?
Jag har sett matchen och den är ju liksom, alltså, man vill ju ha spektakulära liksom, avslut och så. Jag ser nu på er, det ser inte ni som hör det här, men du vill ju säga någonting.
Jag vill också säga någonting.
Prata. Nej, men du har sett den.
Ja, jag kollade också på matchen och alltså, på ett sätt, det är väldigt speciellt. Jag brukar inte titta så mycket på boxning, men det är väldigt annorlunda.
Mm.
Väldigt lång tid och ju längre matchen gick, alltså i de första ronderna, då fattade man ju att Lopez förmodligen skulle gå in ganska tufft, och Lomachenko är ju känd för att det tar ganska många ronder för honom att komma igång. Det är ju lite som Anderson Silva var på sin tid, att han stod bara och mäter första ronden och sen började han plocka isär. Men när det kom in liksom på rond 5, 6, 7 och man börjar fatta att han har ju poängmässigt förlorat nu. Så enda sättet som Loma kan vinna är att knocka honom. Och det Lopez, han var så jävla tuff. Han var extremt snabb och hade en otroligt bra timing. Mm. Och allt det här som Loma är så bra på, liksom med att ta vinklarna och gå på utsidan, allt det föll liksom bort mot Lopez snabbhet och accuracy som han hade. Så det var, och hur tuff han var. Det var inte en så här grimy boxningsmatch på det sättet, utan det var otroligt snyggt och Lopez vann fair and square, helt klart.
Det tycker jag också, absolut. Nu är inte jag någon boxningsexpert, men det var ändå så att jag började bli nästan mer intresserad av vem är den här jäkla Lopez som kommer in och gör den här grejen, 23 år gammal, alltså det är ganska imponerande. Och kolla liksom hans story och vad han har liksom gjort och så här. Men han har inte placerat i OS som amatör eller någonting sånt där. Han har ju kvalificerat sig och så, men åkte ut första matchen så att jag kunde se och så här, förlorat ett antal matcher som amatör. Och, alltså det var verkligen så här, absolut, han har varit på elitnivå bland de bästa i Sydamerika, men det är ju så här, det är lite skillnad på att vara det och liksom möta Loma. Alltså här är det är så här, det är den absolut högsta nivån proffs liksom.
Och det här var ju någon slags så här unifying match också, där de slog ihop typ fyra lättviktsbälten eller något sånt. Så om jag inte har fel, så Loma är ju mästare i flera viktklasser, så han har ju inte blivit av med allt, men det måste suga och gå en sån match och sen bara, det var tre av mina bälten borta.
Ja, men det är klart. Men ändå så här, nu har han 107-3. Så att 110 matcher, han har vunnit 107 liksom.
Ja, det är ju inte katastrof. Han liksom.
Nu var, jag vet i alla fall att den förra han förlorade var på domslut. Jag vet inte om den första kanske var annat, men två i alla fall av de där tre är domslut. Så att jag menar, det är ju, ja, herregud.
Det har ju gått värre för folk.
Det har det ju verkligen gjort. Ja.
Shit. Ja, det var dagens boxningsdel i Fighterpodden Nedslag. Grejen med den här podden är att det är tvära kast. Nu ska vi prata om kung fu-nunnor.
Ja, nunchucks förra veckan och nu är det kung fu-nunnor den här veckan. Det är, vi håller ju stilen i alla fall, det måste jag säga.
Eller hur, eller hur?
Ja. Men i Washington D.C. så har The Atlantic Council, som det heter, valt att hylla ett antal kung fu-nunnor. De kallas verkligen kung fu-nuns. Och det är alltså så här, de är med i en buddhistisk sekt eller orden, kallas det ju, som heter Drukpa, och de håller till i Nepal, och de kämpar väldigt mycket för miljön, de kämpar väldigt mycket för jämlikhet, och de har gjort väldigt mycket stora insatser för under pandemin och levererat liksom varor och så där till så här avlägsna byar och sånt. Och jag menar, det är så här, de har funnits nu 10 år, de är ganska coola, det finns väldigt många coola, roliga bilder, så in och googla det om ni vill kolla upp dem, för de ser jävligt coola ut. De håller på i 10 år och kör hårt, men den här alltså sekten, det är en 1000-årig sekt där de håller på. Mm. Och där kvinnorna har alltid ledande roller. Så att det är så här, det är typ matriarkatliknande liksom buddhistisk sekt. Ja, så nu gör de massa humanitära grejer. Alltså, kampsport kan användas till så jäkla mycket. Jag verkligen funderade på det när jag såg den här nyheten, att det är så här, ja, de är nunnor. Ja, de kan ju fortsätta bara vara nunnor, men de väljer liksom att nu blir de världskända för att de också håller på med kung fu, va? Det blir så här, det är ganska häftigt faktiskt.
Det gäller ju att hitta sin nisch, helt klart. Det verkar de ha gjort.
Ja, även Simon gjort, måste jag säga.
Yes, okay. Jag vet inte, jag har flera nischer i så fall. Ja, nej, men det är bara, så jag har inte så jättemycket mer att säga om det. Jag tyckte bara det var jävla roligt att försöka hitta någon så här weird nyhet varje vecka. Så det där var ju veckans konstiga.
Men det är ju intressant, alltså, med kampsport, från att det var så extremt, jag ska säga, hemlighetsfullt och spännande, ja, en gång i tiden. Och nu är kampsport, alltså, jag tror att den yngre generationen som växer upp idag, kampsport för dem är ju allt mer liksom MMA.
Ja, det tror jag.
Medans det här med kung fu och alla typer av olika stilar, och om du åker runt liksom i Asien och hittar sådär. Så det där är lite okänt, tror jag. Så att, jag tror att det blir nästan mer buddhistiskt orden. Mm. Än vad det är liksom kampsport för någon annan som ser det här, tror jag.
Så kan det nog vara. Samtidigt så är det så här, det där är så intressant det du säger, för att ja, det stämmer såklart att många säkert ser MMA som kampsport som fans, men MMA är ju fortfarande inte alls den största sporten liksom utövarmässigt, inte ens i Sverige. Det är så här, det är ju thai-boxning, alltså, jitsu, karate, det betyder, det är nästan, det är typ 15 till 20 000 personer på med karate liksom. Så det är så här, MMA, vad är det? 1500, 2000 personer, det är få fortfarande. Men fansmässigt så går det inte att mäta, det finns ju ingen sport,
nej, men vet,
förutom boxning, som går att mäta.
Men det säger också en del om vår tid, för jag tror att det beror på två saker. Det ena, till att börja med, det är ju att det är MMA som du ser på tv. Nu är det lite, ja. Och det andra är ju att De profiler vi har som har omtalats i tv eller i tidningar, det är också MMA-fighters.
Ja.
Och det gör ju att det är nästan, det är dåligt för kampsporten i det perspektivet. Framförallt om du är traditionell utövare, så är det som, hej. Och det har vi pratat om massa gånger i podden. Alltså, det är bara att kolla alla VM-guld eller medaljer som Sverige tar i kampsport. Vi satt ju i ett program, eller ett avsnitt, och bara betade av allting. Men gemene man har ingen aning om.
Nej.
Och det är det som är skillnaden.
Men märker du av det, Elin, alltså, på förbundsnivån? Elin, för den som är en ny lyssnare, sitter ju i styrelsen i kampsport, vad heter det? Bud- och kampsportsförbundet.
Kampsport.
vad heter det? Khabib.
Khabib-förbundet.
Precis. Nej, men
det märks ju väldigt tydligt. Alltså, det är väldigt... Det är väldigt mycket som är gemensamt mellan både med de budoarter och de kampsportsarter vi har, men det är också väldigt mycket som skiljer. Mm. Och bara en sån sak som vi har suttit med nyligen, det här med elitidrottsstöd. Det är ju ganska begränsat nu för tiden hur många idrotter man får ge det till, och eftersom vi är ett förbund som har väldigt många olika idrotter under oss, så måste vi välja ut, vi får bara ge till 6 av våra grenar. Och då måste vi välja ut, ja, men vad är kriterierna? Och i många av våra, alltså, det går ju inte att tävla. Och en uppvisning är ju ingenting, så även om du har ett landslag som gör kator och uppvisning, det är ingenting du kan få någon form av elitstöd för.
Nej.
Så, och samma liksom med mästerskap och sånt, för många av de här små, lite mer nischade idrotterna, så här Jaido, Naginata och de är ju helt sponsrade av sig själva i princip. Det är ingen som går in och sponsrar med lokal hyra för att du ska kunna hålla ett SM i Naginata.
Nej.
Så de idrotterna kämpar ju mer ekonomiskt än vad thaiboxningen och de andra gör.
Mm.
Men det är inte en smart grej så här, man tänker budo, när budosporten, det borde ju vara ett budo-SM kan jag tycka. Alltså så här, slå ihop saker och ting. Det skulle nog vara ganska smart.
Ja, jag tror att det skulle kunna vara någonting, men du kan ju fortfarande då hamna i clashen liksom, att alla de här, även de mindre idrotterna, tycker ju att de är väldigt unika och vill ju förmodligen inte buntas ihop heller.
Nej,
men varför skulle man inte kunna ha likt SM-veckan?
Mm. Ja, fast bara budo liksom, så att de som är, alltså det kan vara då, vi tävlar i uppvisning, alltså visa upp liksom, eller kata eller sådär. Ja, men det är väl jättekul. De som är intresserade av kata i en sport kanske är det en annan.
Ja, men där finns ju typ kampsportfestivalen som brukar vara i december på Stockholmsmässan. Där brukar ju många av de här idrotterna delta och ha uppvisningar. Jag kommer ihåg, jag var där för att titta när en klubbkompis till mig skulle tävla i SSVL-finalen där. Och då innan vi skulle, eller de skulle upp på mattan, så hade Hema uppvisning där och hade så här full rustning och svärd och skramlade omkring på mattorna. Och sen var det dags för alla tightsbeklädda brottare att gå upp och försöka strypa varandra. Det var väldigt kul att se kontrasterna emellan.
Ja. Verkligen. Ja, spännande. Vi ska gå vidare i podden. Och kort först konstatera att EM i sambo är inställt. Vad tycker vi om det?
Tråkigt. Ganska väntat. De flesta har blivit inställda. Och det här var ju, skulle hållas i Ryssland i år.
Mm.
Och 27-29 november. Och det var tråkigt, men de höll väl ut. De trodde nog väldigt länge. Det kommer nog vara bra.
Mm.
Kommer inte ihåg i början av pandemin. Då var det så här, men 2 veckor borde
det
vara. Liksom så
var det magiskt? Alla bara, jobba hemma i 2 veckor. Sen är det bra igen.
Sen kommer det nog vara bra liksom. Nej, det var inte så.
Så var det inte. Nej.
Och här sitter vi i våra vardagsrum och kök.
Ja,
och
på distans. Ja.
Ja, och spelar in vår podd.
Du som lyssnar, du skulle se oss, det är konstigt det här. Men nu kommer vi till veckans höjdpunkt. Det är den virala succén. Och nu tänkte jag att du, Simon, ska få berätta. Vad är veckans virala succé?
Ja, alltså, jag tror att det här var faktiskt egentligen några veckor sedan det hände.
Mm.
Men jag tar upp det nu ändå, för att det är säkert många som har missat det i Sverige. Det är en som heter Shanta Balupavar, som är en indisk kvinna som är 85 år gammal. Mm. Hon alltså håller på och tränar någon form. Jag vet faktiskt inte, jag som håller på med käppfäktning borde kanske veta vad det är för typ av specifika käppar.
Nu ska jag googla upp under samtalets gång här. Kör på nu bara.
Ja, gör det. Hon håller i alla fall på med 2 stycken käppar.
Jag kommer behöva att du faktiskt bokstaverar det där lite mer.
Shanta. S-H-A-N-T-A.
Shanta.
Balu. B-A-L-U.
Balu.
Pavar. P-A-W.
Det är en indisk gam. Hon är inte purung, hörru.
Hon är 85 år.
85 år, ja, precis.
Ja, 85 bast. Det är 2 långa käppar i alla fall. Och hon stod liksom på väg vid vägrenen en dag och höll på att liksom drilla med dem. Och hon är ganska vass, alltså, framförallt för 85 bast. Så hon kan ju verkligen drilla. Alltså.
Du, hon är snabb.
Nu har jag hittat
hon är snabb.
Hon är väldigt snabb. Och det där, alltså klippet, och för de som spelar in det, alltså det spreds som en löp. Jag menar, ibland kanske vi har missat saker och ting här, va? Men det är så här, det var hundratals miljoner som sa det där. Liksom. Det var ju så här, bara bizarrt klipp. Och då klev ju givetvis en kändis fram, och då var det så här, en omått, alltså otroligt populär indisk skådespelare som inte heller folk i Sverige känner till, som heter Sonu Sod, med 2 O, Sod. Och han är ju så här... Ja, men, alltså tänk Sean Connery, fast han är yngre för sig. Nej, det kanske är
man kan se det på klippet där, för att han har gjort en banderoll bakom där det står Sonusod, ja. Martial Art. Som att han har brandat, ja,
då har det när han har. Precis, för det var nästa steg. Det där, då ser du klippet som kom liksom efter. Och det är det nämligen att han byggde en skola till henne. Och hon håller nu på att undervisa barn liksom, på den skolan. Och sen så här, och han sysslar mycket med så humanitär hjälp och sådana saker, och träning, kampsport. Han är en stort kampsportsfan liksom.
Kul.
Så att han bygger upp skolor och alla möjliga grejer. Men det där är jättenyhet, alltså det är helt sjukt. Det är verkligen så här, i den delen av världen så har det där blossat upp totalt alltså.
Kan man kolla på nätet, dagens tips eller veckans tips här från
sig. Yeah.
Vilken cool tant, alltså. Jag sitter och tittar på det här just nu och hon är superhäftig alltså. Ja,
kul. Alltså, bara för det här, Elin, så älskar jag den här podden, bara att du verkligen på riktigt
sitter och kollar
reagerar liksom, så man borde filma det liksom. Men får jag säga en grej till, för det är faktiskt, jag har också en tråkig nyhet att nämna också för de få som känner till det, men alltså Cliff Stewart som har gått bort. Han kan inte ha varit purung heller för sig. Men han är ju den start som bildade alltså Black Karate Federation. Han är så här så de som var med och höll på med kampsport back in the days känner ju till honom, om de framförallt om man ser honom på bild, för att han tog 15 svarta bälten i olika kampsporter. Legit också. Han tränade hos liksom de stora mästarna typ. Och sen var han livvakt. Han var jättekänd livvakt. Han var livvakt åt Muhammad Ali bland annat och Wesley Snipes. Det är väl de två kändaste han har varit livvakt åt.
Ja, man hittar honom här. Även det här googlar jag faktiskt. Det är klassiska bilder. Nu känner jag igen honom.
Ja, du gör det, eller hur? För jag tror att, men, som sagt, nya, vi har ju ingen aning om vem han var. Liksom, men det är en viss sorg just där. Jag läser amerikanska kampsportstidningar och där är det ganska mycket om just att Cliff Stewart har gått bort. Ah. Så rest in peace, Cliff Stewart.
Du, den här podden har bredd, det måste jag säga. Eller hur?
Ja, men det är väl meningen. Så att vi inte bara pratar MMA.
Nej. Men hörni, vi hörs om en vecka igen. Och då kommer vi veta om Khabib har spöat Gaethje, om Whittaker har vunnit mot Cannonier och så vidare. Eftersom det nu är UFC 254 i helgen. Ska vi betta bara det, alltså på huvudmatchen där? Vad säger du, Simon?
Alltså det känns jättesvårt. Och jag tror ändå på Khabib. Mm. Men jag hoppas faktiskt lite grann på Gaethje. Så jag gör faktiskt det.
Elin?
Ja, Khabib på sub, tror jag.
På sub, ja, precis. Ja, men det är kul att se när de får matcha. Båda är ju grymma på backen.
Vad tror du då?
Nej, men jag tror ju... Jag måste bara gå motvalls. Jag säger att Gaethje vinner. Och att han knockar honom. Jag tror inte att Gaethje har varit så kreativ på backen. Men jag tror att han kan slå ut honom.
Ja, pratar vi flashknock eller teknisk?
Nej, jag vet inte riktigt, men jag säger en spinning elbow. Nej, jag har ingen aning.
Utan att föra någon form av statistik, givetvis inte, men enligt mitt minne så har du bara haft rätt en gång.
Men det är precis det här som är tråkigt med dig, att du har så jävla bra minne så att du inte kommer ihåg. Och ibland brukar jag också betta tvärt emot vad ni gör, eftersom ni ofta har rätt, så blir det att jag automatiskt har fel. Mm.
Och du har haft rätt. Du har oftast rätt när det gäller svenska faktiskt. Då
det har faktiskt haft, stämmer. Ja. Hörrni, ska vi ta och knyta ihop då? Vi hörs ju om en vecka igen. Det är kul det här, vi kör varje vecka nu.
Ja, skitkul.
Och du som lyssnar är fighterpodden@fightermag.se. Vad vill att vi ska ta upp för någonting? Vi betar av så mycket vi kan. Och när det har släppt den här pandemin så är vår tanke att kunna starta igång Fighterpodden och få tillbaka gäster i studion. Men vi kan inte göra det än. Jag heter alltså Mårten Söderström. Vi tackar Elin Blad för idag.
Tack så mycket.
Simon Köhle.
Tack, tack.
Och så hörs vi om en vecka igen. Ha det gott. Hej då!
Tja!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play. Den 31 oktober är det dags för Frontier Open Battle 21. Bara på Fighter TV.